Idag så tänkte jag, alltså förra gången jag predikade, då var inne i Apostlagärningarna, kapitel 2, och pratade om andedopet. Kommer ni ihåg det, ni som var där? Nu blir det lite del 2. Och det, då kommer jag beröra tungotalet. Och det här är en, om man är pingstvän, så är tungotalet en jobbig, ett jobbigt ämne. Det är min erfarenhet. Därför att det, man, om man är så pingstvän, så förväntas man tala i tungor. Men om man inte gör det, så blir det här ämnet så tungt och jobbigt. Och det är lite det som är mitt syfte idag. Och det är att försöka kanske hjälpa dig och nästa, alltså bli löst från såna här jobbiga tankar, om du själv har haft det. För min erfarenhet det är att väldigt många har problem med det här. Ni som inte har problem med det här, ni kan bara luta er tillbaka och njuta av Guds ord liksom. Men ni som känner att men det här har varit en jobbig grej under mitt liv liksom, jag hoppas med den här predikan kunna hjälpa dig med detta. Vi får se vad som händer. Vi hoppar in i kapitel 2, vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade, sa de, är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen, åt Kyrene till, eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Lite repetition från det här med andedopet, för er som inte var där. På gamla testamentets tid så var det som så att bara vissa utvalda människor, till exempel profeter, kungar och så vidare, bara vissa utvalda personer blev fyllda med Guds ande. Och de fick ta del av Guds kraft liksom. De hade ett uppdrag som Gud gett dem som de inte kunde klara av själva. Det var för stort och för tungt. Så då gav Gud sin kraft till dem. Men Gud lovade att en dag så ska det komma en tid när alla ska få del av Guds kraft. Alla, var och en. Och det löftet från Fadern uppfylldes i texten jag läste. Då kom det här liksom. Nu fick alla möjlighet att ta del av Guds kraft. Och det finns några grejer som är intressanta. Det är att det görs ingen skillnad på människor. Det var inte bara apostlarna som fick Guds kraft, utan alla lärjungar. Kvinnor och män. Hög och låg. Alla fick ta del av detta. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Paulus skriver vid ett tillfälle att här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det är liksom grunden för det här som jag pratar om nu. Tanken är att det ska förena oss. Alla, oavsett vilken tillhörighet man har, så får alla del av detta. Det jag också vill lyfta fram är att, som repetition, som jag nämnde sist, det är att man, alla som tror på Jesus får Guds ande. Och det är inte det jag pratar om nu. Att bli döpt i den heliga ande är att få kraft från Gud. Men när du blir frälst, då får du Guds ande. Han flyttar in i dig. Det är två olika händelser. Jag har träffat människor som har varit bekymrade, minst sagt, över att man har hört att folk säger att man ska få anden, alltså bli andedöpt. Och då betyder det ju att de inte har anden, eftersom de inte är andedöpta. Och har du inte anden så är du ju inte frälst. Så då blir de jätteoroliga. Men då vill jag säga till dig och korrigera det. Tror du på Jesus så har du fått Guds ande. Han bor i dig. Du behöver inte vara orolig över det liksom. Sen finns det något mer att få. Att få Guds kraft också. Att bli uppfylld av Guds kraft. Och det är det som är andedopet i så fall. Okej. Det här med tungotal, om vi får komma in på det ämnet. Det har varit en het potatis i pingströrelsen ända sedan det började 1906. Det har varit kontroverser, det har varit bråk, det har varit diskussioner, debatter, allt möjligt om detta. Och det har skapat två, liksom, kan jag se, två grupper. Dels de som är överlyckliga över att de har fått den här gåvan. Men det har också skapat människor som upplever sig som ett B-lag. Därför att de inte fick gåvan. Och de upplever sig vara mindre kristna. Och befinner man sig i B-laget, om man säger så. Och man fick aldrig tungotalet, trots att man så gärna ville när man var ung. Fatta vad det kan dämpa ens kristna utveckling. Att man känner att jag blev aldrig någon sån där som jag så gärna ville. Och så fastnar man i det där liksom. Man låser sig. Man ville så gärna, men det vart ingenting av det. Och så känner man sig misslyckad. Blir handlingsförlamad. Det är inte tanken om man säger så. Då har vi gjort något fel, om du känner det så. Jag var inte med på den tiden, men jag kan som pastor ändå säga det, att då vart det fel. Så om vi går in i texten här och kollar vad det här handlar om, ska vi se om du kanske kan, om du sitter med sådana här tankar nu, om jag kan hjälpa dig på något sätt. För det första så vill jag förklara vad ordet tungotal kommer ifrån. För att först så tänker man ju, vad är tungotal? Vad är det för konstigt ord liksom? Vad menas med det liksom? Vad ska man göra med tungan? Vad är det du menar? Alltså, om man inte är uppväxt i kyrkan, alltså, hur tänker man med ordet tungotal? Det låter ju som något så här sekt, mystiskt, skumt. Liksom. Det där vill man verkligen inte ha med att göra. Liksom. Egentligen så är det så dumt, för att det betyder bara, det kommer från det grekiska ordet glossa. Det är, vi fått ordet glosor ifrån. Det betyder bara okända språk. Eller att man pratar ett annat språk. Det är betydelsen av ordet glossa. Och det har vi gjort då, skrivit tungotal. Eller att tala i tungor. Är inte det en konstig översättning om man ska tänka efter? Eller hur? Ja, ni får själva avgöra. Men det betyder bara att man talar ett annat språk. Det är liksom, det är tungotal. Och med betoning på att det är ett språk man inte själv kan. Men i alla fall, det som hände var under pingstdagen, det var att alla började tala ett nytt språk. Och jag vet inte om du kommer ihåg berättelsen från Moseboken, Babels torn. Kommer ni ihåg den berättelsen? Alla folk på den tiden pratade samma språk. Och så samlades de för att bygga ett högt torn och för att få makt. Och Gud såg detta och blev inte glad över det. Och han förbistrade dem, någon sån här står det. Han gjorde så att de började tala olika språk. Och de kunde inte kommunicera med varandra längre. Och därför så splittrades de åt olika håll. Och så blev det olika folk med olika språk. Åtskilda. Det här är liksom tvärtom, eller hur? Nu så, helt plötsligt så är alla språk samlade. Och så förstår man. Det blir en tvärtom-effekt. Och det tror jag är en... att de här två berättelserna hänger ihop. Det Gud vill göra med tungotalet, det är att förena folk igen. Om Babels torn åtskilde alla folken, så för tungotalet oss samman. Därför att det gavs till alla. Och alla kunde höra sitt eget språk. Man måste förstå det här med tungotalet utifrån Babels torn. Och det var till och med så här att den här tiden när det här hände, då levde folk verkligen åtskilda. Men judarna, de åt inte ens tillsammans med hedningar. Det märker vi senare i apostlarna, att det blir ett bråk när de kristna börjar göra det. Man fick inte ens äta tillsammans. Man kan tycka att vi i Sverige har problem med rasister i riksdagen. Men här var det liksom verkligen nationalistiskt. Judarna levde för sig själva, romarna levde för sig och försökte ta över andra folk och så vidare och så vidare. Det var liksom åtskilt. Och det var inte bara det var inte bara i nationstillhörighet och språk. Det var också i andra områden av livet. Mannen skulle vara herre över sin fru. Han skulle bestämma och hon skulle lyda. Och gjorde hon inte det, så hade han alla rättigheter att slå henne till exempel. Det är också en sån sak som Paulus försöker få oss att förstå, att det är inte så längre. Nu är det någonting nytt. Här är inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Nu är ni ett i Kristus. Och allt det här hör ihop. Det här är en grund för att förstå det här med tungotalet. Om du är slavägare så har du inte... det finns ingen slavägare, förstår jag väl. Men rent retoriskt, är du slavägare, du har ingen rättighet att slå dina slavar, att döda dem liksom. Och så vidare och så vidare. En annan intressant infallsvinkel som jag också vill lyfta fram, det är att det står i texten att anden ingav dem att tala. Och det här är viktigt, för att ofta när man tänker tungotal och man inte har liksom själv fått den gåvan eller så, då kan man kanske tro att tungotalet, när man får det, så blir man nästan som besatt. Man börjar tala i tungor okontrollerat. Man babblar liksom. Och det finns ingen hejd och liksom, man hamnar som i extas liksom. Så är det inte. Det står i texten, anden ingav dem att tala. Guds ande gav ord till lärjungarna. Men de var själva tvungna att tala. Det är väldigt viktigt. Därför att Guds ande, han hoppar inte på oss liksom. Han tar inte över oss och liksom går emot våran egen vilja och blir någon slags, så att man blir besatt liksom. Ja, det är absolut inte så. Men däremot kan Guds ande ge dig ord och mana dig till att tala. Men du kan börja tala orden, du kan sluta tala orden när du vill. Nu vill jag hoppa fram i tiden utifrån den här texten, men hoppa tillbaka i tiden utifrån vår. Alltså 1906 vill jag gå till. Det var nämligen så att, ja, det här är viktigt för att förstå det här med pingströrelsen och vår situation. 1906 i Los Angeles i USA. Ni har säkert hört den här historien många gånger. Det här är starten på pingströrelsen. Den startade i Los Angeles 1906. Då samlades en grupp med människor och längtade efter att få bli döpta i en helig ande och i eld. De samlades tillsammans och började be för det här. De ville så gärna bli andedöpta. Och det intressanta med den här gruppen människor, det är hur den såg ut. För det första, ni vet att tidigt 1900-tal USA, ni vet att det är väldigt rasistiskt. Det är inte många år sedan det blev förbjudet med slavar i USA då. Så de lever fortfarande människor som kanske föddes som slavar. Så vid den här tiden så är USA oerhört rasistiskt. Vet ni vem det är som är ledare för den här gruppen? En afroamerikan. William Seymour. Och hälften av den här gruppen i ledningsgruppen är kvinnor. Det här går så mycket emot dåtidens ideal och tänk. Men här var det så. Återigen, det kommer igen det här. Vi är ett i Kristus. Och det de ville, det var att återvända till urkristendomen. Tillbaka till apostlagärningarna. Och där såg man att de fick kraft från Gud. Då vill vi också det. Och mycket riktigt, de fick det de bad om. Det är ofta så, när man ber till Gud om någonting, då får man oftast det man ber om. Och de fick det. Och då började man se apostlagärningarna som en mall för hur det skulle gå till. Som en mall för det kristna livet. Och man tyckte då att andedopet, det är en väldigt viktig erfarenhet för varje kristen. Och tungotalet, det är beviset på att du är andedöpt. Det var så man såg det. Och där kommer problemet in. Man ville att man skulle få en bekräftelse på att man var andedöpt. Och då valde man tungotalet, för det såg man i apostlagärningarna. Det var det vanliga. Vi kommer till det strax. En av de här människorna i gruppen var en svensk. Och här börjar, tycker jag, bli riktigt intressant, för att han hette Andrew Johnson. Han bytte väl till ett mer amerikanskt klingande namn. Han blev andedöpt och började tala i tungor. Och det roliga med den här svensken, det är att han trodde att han hade fått ett riktigt språk. Alltså precis som på pingstdagen, texten jag läste, så att folk hörde och förstod när de talade i tungor. Han trodde att han hade fått 7 riktiga språk. Varav ett av dem var arabiska. Så den här svensken, han bestämde sig för att ta med sig ett gäng av dessa nya pingstvänner, sätta sig på en färja och åka till Mellanöstern i syfte att missionera på arabiska. Åka dit och tala i tungor. Och då ska det bli en väckelse, tänkte han. Det var en annan kvinna i sällskapet. Hon hade fått turkiska som språk. Och det här hade hon testat. Hon hade sett en person gå förbi henne med en så här turkisk hatt, ni vet, en fes. Ni vet vad jag menar. Och så hade hon börjat tala i tungor till han. Och han hade förstått vad hon sa. Det var turkiska. Så det här sällskapen, ni kan ju tänka er den här liksom. Det har bara gått några veckor sedan de blev andedöpta. Och nu så ska de iväg och missionera. Palestinafararna, som de kallades. Så de åkte iväg. När de kom till Gibraltar, när de började komma in mot Medelhavet med färjan, då var de i hamn där och så träffade de några araber. Och då började de tala i tungor med de här araberna. Och de fattade ingenting. Totalt misslyckande. Och sen dess så hör man ingenting om det här experimentet. Missionssällskapet upplöses. Ingen nämner ett ord om det här efter den här incidenten. Och Andrew Johnson, han försöker ta sig upp genom Europa och hem till Sverige igen. Och är väl förmodligen rätt så besviken. Men i Sverige så är han med och startar pingstväckelsen i Sverige. Han var en av de absolut första. Förra gången jag predikade så berättade jag hur jag blev andedöpt. Det jag inte nämnde, det var att jag fick inte tungotalet när jag blev andedöpt. Det kanske man tar för givet. Jag fick inte mitt tungotal då. Och det vill jag slänga ut som en viktig poäng i den här predikan. Tungotalet måste inte vara ett tecken på att du är andedöpt. Jag fick det 3 månader senare. Och när jag blev andedöpt, hela mitt liv blev förvandlat. Jag slutade med alla dumma grejer jag höll på med och satsade allt på Jesus. Och jag ville ut och predika och vittna om min tro. Jag ville liksom leva för Jesus. Hela mitt liv blev i grunden förvandlat på grund av mitt andedop. Men jag talade inte i tungor. Men jag var utan tvekan andedöpt. Så går tiden och jag som alla andra då, man fick höra tjatet att man måste börja tala i tungor. Så man liksom försökte ju. Men nej. Och jag vet många som har försökt härma folk som börjar tala i tungor. Försöker man härma orden. Så formar man och skapar nästan ett påhittat språk. Men jag tänkte, nej, jag håller inte på med sånt. Det vill jag inte. Ska det vara på riktigt. Så hade jag planerat att åka iväg på en missionsresa till Bosnien. Så var det en förberedelsehelg i Jönköping, i Pingstkyrkan där. Så var vi där och under helgen fick undervisning och sådär och bad tillsammans. Och jag som var som nyligen andedöpt och så på liksom. Så mycket energi för Jesus. Och jag prisade Herren och så var det kvällsmöte. Jag var så på och allting, ni vet. Så tänkte jag, nu går jag fram för förbön. Och så gick jag fram och sa det, ja men jag vill ha tungotalet liksom. Och så minns jag att det var 2 kvinnor som satt sig varsin sida av mig. Och så bad vi tillsammans. Och det intressanta var att de liksom höll inte på att försöka tvinga fram någonting eller bad inget speciellt egentligen, utan de bara bad tillsammans med mig. Jag höll på en kvart, ganska länge egentligen för en förbönstund, eller hur? Och till slut så kom det ett ord, ett litet ord som jag började tala. Jag var så lycklig, nu är mitt tungotal liksom. Och så var jag samtidigt bara, aha, var det bara ett ord liksom? Vad tråkigt. Man förväntar sig en explosion av, ja. Men då började det för mig. Ett litet ord. Det vill jag också slänga iväg som en viktig poäng för dig att komma ihåg. Det är inte så att det kommer som ett helt språk liksom på en gång. Det är som när man får en liten bebis. Var kom den liknelsen ifrån? Men man får en liten bebis. Och sen så i början, liksom, det är inte så att den lilla ungen börjar diskutera filosofi med en från början. Liksom, utan ja, nu har jag inte börjat än riktigt, men någon gång snart så kommer det ju ett litet pappa, hoppas vi. Och så håller det på så där liksom. Så småningom så kommer det mer och mer liksom. Och så var det för mig också. Jag hade ett ord som jag upprepade gång på gång när jag bad. Men efterhand så började det bli fler ord. Det började bli en mening. Nu är det många meningar. Jag skulle inte vilja säga att det är ett helt språk liksom än, men ja, det kommer mer och mer ord. Du som längtar efter tungotalet men som tycker att du kanske inte alls har fått det. Du kanske visst har fått det. Men du har inte förstått det än. Nu skulle jag vilja lyfta fram att det finns, åtminstone i alla fall, 3 olika sorters tungotal. Som kan vara viktigt att skilja åt. Det första är tala i tungor. Heter den. Och det är det vi har sett och hört om idag. Att man talar ett språk som man inte själv förstår, men som någon annan förstår. Det som hände i apostlagärningarna. Det som Andrew Johnson trodde att han hade fått. Ett riktigt språk som någon annan förstår. Det är att tala i tungor. Och jag minns en gång när vi satt hemma hos mig i min lägenhet i Bankeryd. Så bad vi lite tillsammans, liksom, några vänner. Och jag brukar inte be i tungor högt, men så jag bad lite tyst för mig själv. Och när vi hade bett klart så säger en i gruppen, Christian, vet du vad du bad? Och jag bara, nej. Och så förklarar hon att du bad på franska. Och jag bara, va? Jag kan inte ett ord franska. Okej, jag kan liksom... Nej, jag kan inte ett ord franska. Och jag har varit jättechockad. Och så berättar hon, hon har läst franska. Så berättar hon för mig vad jag hade bett. Tror ni man blev lite förvånad och imponerad på något sätt? Alltså, jättekonstig upplevelse, men häftigt var det. Då förstår man, det här är på riktigt alltså. Det har inte hänt igen. Och jag tänker inte prova ifall du är fransktalande. Liksom. Det glömde jag liksom. Men det var en häftig upplevelse för mig i alla fall. Och kanske var det så, nu minns jag inte exakt men vad jag bad om. Men kanske var det så att hon behövde höra det där. Den funktionen har ju det här med att tala i tungor. Gud vill förmedla någonting till någon. Och han gör det på det sättet. Varför han gör det på det sättet, ingen aning. Men det är så Gud arbetar. Det andra tungotalet, det är att be i tungor. Om det första var att tala i tungor, så vill jag kalla det här för att be i tungor. Och det här skulle jag påstå är det absolut vanligaste tungotalet som man får idag, verkar det som. Man pratar ett språk som bara Gud förstår. För dig och mig så låter det som babbel liksom. Men Gud förstår det man ber. Ska se om vi får fram ett bibelord där. Då står det så här. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Hemligheter har jag fastnat för. Därför att du och jag förstår inte det här. Och jag vill nästan stanna där. Jag vill inte försöka analysera tungotalet för djupt. För det här är någonting mellan dig och Gud. Det är en bön där du inte riktigt förstår vad du ber om. Men i din ande så finns det en längtan efter någonting att få be om. Eller att få uttrycka att Gud, jag älskar dig. Fast du kanske inte kan uttrycka det med egna ord. Då kan du tala i tungor. Och Gud förstår. Det här har jag... En gång när jag talade i tungor så visade det sig att jag... det var också med några vänner. Och då talade jag i tungor tyst som jag brukar göra. Men så var det någon som förstod på ett övernaturligt sätt. Det har hänt mig. Det var min lilla syster faktiskt. Hon förstod vad jag bad. Fast hon kunde inte förstå språket. Men hon förstod. Övernaturligt. Och det leder mig över till den tredje sorten. Och det är egentligen gåvan att tyda tungotal. Därför att man kan få tala i tungor på ett språk som man inte själv förstår och som ingen förstår. Men som någon tyder och förklarar. Som får någon slags uppenbarelse av vad det betyder. Jag tycker... att i en församling så här på det här sättet. Jag tycker det är viktigt att man inte, att inte ballar ur. Tungotalets gåva är fantastisk. Och känner du att du har ett sånt här tungotal som ska tydas, då har du alla möjligheter att tala i tungor högt så att alla hör. Men jag vill också poängtera att jag tycker att det ska finnas någon form av ordning. Och att man inte att det inte blir ballar ur helt enkelt. Har du det här vanliga bönespråket, så håll det för dig själv, alltså tala tyst till Gud. Så att inte gudstjänsten ballar ur. Är då tungotalet ett bevis på att man är fylld av anden? Jag skulle säga att det hör ihop. Men för mig var det inte så. Jag blev andedöpt innan jag började tala i tungor. Det riktiga beviset för att du är andedöpt, det är att ditt liv blir förvandlat. Där har du beviset. Då vet du att du är uppfylld av Guds ande. När du ser att ditt liv förvandlas, du får den där kraften. Paulus skriver vid ett tillfälle, inte talar väl alla tungomål? Alla har inte fått den gåvan. Och har du inte fått den gåvan, häng inte upp dig för mycket på det liksom. Lås dig inte vid att du måste få den gåvan. Så att den gåvan blir viktigare än, än allt annat i ditt kristna liv. Får du inte gåvan? Nej, men försök växa i din tro på ett annat sätt. Hur får man tungotalets gåva? En avslutning. Andedopet nämns ett antal gånger i apostlagärningarna. Och det är på olika sätt. Och det är en av de viktigaste sakerna för att förstå det här. Det sker på olika sätt. Vi människor har alldeles för lätt att försöka strukturera Gud så att han gör som vi vill. Men Gud går inte att ruta in i ett mönster och säga att så här gör man. Gud är levande. Gud är en person, inte en kraft. Liksom. Man kan inte bestämma över Gud och säga att du ska göra så här. Ibland föll den helige ande över alla som var närvarande och de började tala i tungor. Puff, sa det bara. Liksom. Men vid andra tillfällen då skedde det via handpåläggning. Det kom någon och bad för dem. Det var så det hände för mig. Levi Petrus, han stod ute på en båt på en färja i Oslofjärden och började tala i tungor. Det är liksom olika. Och det vi kan lära oss nu till sist här av pingströrelsen, det vill jag också lyfta fram, det är att de längtade verkligen efter dopet i den heliga ande. De längtade, de ville så gärna. De längtade efter det här. De var helt överlåtna. De gav sina liv till Gud. Det var inte så att tungotalet eller andedopet bara var en grej man skulle bocka av för att man skulle få vara med i A-laget. Det var inte så, utan de ville ge hela sina liv till Gud. Och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Man ska inte bara bli andedöpt och få tungotalet för att, så att man har det liksom. Och sen kan du fortsätta leva som vanligt igen. Då har du helt tappat sitt syfte. Det vi också kan lära oss av pingströrelsen, det är att det var ofta en kamp att få dopet i en helig ande. Det föregicks nästan alltid av en tid av kamp, av längtan, av bön, av att man kämpade på något sätt. Jag tror att om man frågar många äldre i församlingen eller så känner man igen det där. Det är en kamp innan. Det vi också ser är att andedopet för pingströrelsen i Sverige skedde ofta genom handpåläggning. Och det man också kan se, det är att det dröjde ofta ytterligare en tid innan man fick tungotalet. Om man tittar historiskt på pingströrelsen i Sverige så var det ganska vanligt att tungotalet kom senare. Efter andedopet, precis som för mig. Om jag minns rätt så var det till och med så för Levi Petrus. Tungotalet kom senare. Och det är viktigt att komma ihåg. Att man inte ska nödvändigtvis hänga upp sig på det här med tungotalet och se att det där är det enda. Utan det viktiga är att ditt liv får bli förvandlat. Att du får den kraften som Gud vill ge dig. Jag hoppas nu med det jag pratat om idag att du ska känna att om det här har låst dig och hindrat dig i din kristna andliga utveckling, så hoppas jag att du är löst från det. Och att du kan sluta liksom bli handlingsförlamad av att du måste få tungotalet innan du kan växa i din tro. Nej, släpp det. Det viktiga är att du får möta Gud och att du får den kraften som Gud vill ge dig. Och det är Guds ande som själv väljer vilken gåva han vill ge dig. Det kan vara olika.